Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Har Jan Emanuel lämnat sossarna nu?
Ja, han gjorde det samma dag vi hade pressträff. De hade ju kommit överens om det innan.
Hade han meddelat sossarna att nu...
Ja, han hade sagt till för länge sedan att...
För vem kunde ana att Jan Emanuel inte passade in i sossarna riktigt?
Ja.
Och man kunde bara få någon förvarning om detta.
Varför har han varit där så länge? Så jag har aldrig förstått det.
Ja, han ser sig fortfarande som socialdemokrat som de borde vara. Mm-hmm. Och det är klart, jag tyckte också att Socialdemokraterna skulle vara mer konservativa. Det borde alla partier vara, så att, det håller jag med om.
Mm. Mm. Hur var det när du fick det samtalet från Jan Emanuel? När fick du det samtalet?
Jag fick det samtalet samma dag som Kristdemokraterna petade mig. Mm. Och då var jag kanske inte jättemottaglig för den här... galna / genialiska idén. Men samtidigt så var det ju en dag där jag var så himla förbannad och besviken och fortfarande ganska chockad. Så det var ganska trevligt med någon som ville något.
Vad var du förbannad på?
Ja, att jag dagen innan trodde att jag skulle iväg och hålla en utbildning för alla kristdemokrater och suttit och tagit fram partiets liksom... valmanifest liksom, när jag skickades in veckan innan och som jag och mina medarbetare hade jobbat fram och sen fick jag reda på att man hade tänkt avsätta mig sedan några månader tillbaka och jag trodde inte det liksom. Jag trodde jag skulle leda valrörelsen. Det blir man ju sur på. Mm-hmm. Liksom, om du hade blivit uppringd
från oss
liksom från någon och bara du behöver inte komma imorgon. Nej. Alltså så här, det
får det är jag liksom som en bad förklara breakup, någonting kan jag tänka mig att nej, man har varit verkligen ihop i 5 år och sen bara jag följer inte med till Spanien för att jag gillar inte det här längre.
Ja, och du får det samtalet dagen innan ni ska dra till Spanien
på SMS utan
exakt.
Emojis.
Exakt, och du liksom får inte riktigt reda på varför heller liksom.
Men vem var det som ringde dig
och sa att jag inte fick fortsätta? Ja. Det var Ebba Busch.
Hur lät hon i tonen när hon berättade det här?
Lite som en robot ungefär. Ja, men väldigt så tillrättalagd. Aha. Så jag fick ju väl ungefär samma, eller jag fick ganska ordagrant samma talepunkter som sen sades i media. Det var liksom inte en stavelse utöver det som var den offentliga linjen.
Har ni haft en nära relation genom åren?
En gång i tiden, men det var länge sedan vi var tajta liksom.
Har det funnits en konkurrens mellan er om partiposten?
Partiledarposten?
Precis.
Nej, verkligen inte. Jag söker inte den. Det är ju, verkar ju vara det mest vedervärdiga uppdraget man kan ha, att vara partiledare för ett riksdagsparti. Du säljer din själ till ett parti. Liksom det, apropå det som jag gör nu, liksom att man är alltså tycker att man med partipiskor och partikulturer är ganska obehagligt att vara partiledare. Det är ju, visst, du har stort inflytande, men du sitter ju också och hålls gisslan av en partiorganisation mer eller mindre, som liksom kan styra exakt vad du tycker. Du är inte dig själv längre, du är ett parti. Och det är en ganska obehaglig position. Mm. Men sen har jag ju, en gång så hamnade jag i, utan att fatta det, i en intervju med valberedningen om att bli partiledare. Jag trodde att jag var där. Det var när jag var förbundsordförande för ungdomsförbundet inför att Ebba skulle bli vald. Och jag hade stöttat henne, så jag trodde jag var där för att endorsa henne. Då satt jag kanske 40 minuter innan jag insåg att jag var på intervju för att få det uppdraget.
Wow, när var det här?
2015 måste det ha varit.
Mm. Oj. Och...
Men det var inte aktuellt, vilket jag var tydlig med sen. Mm.
Okej. Okay. Mm. Men det här samtalet från Jan Emanuel, du är förbannad, du känner dig sviken. Hur låter han när han övertalar dig?
Han övertalar mig inte där då, utan då tänker jag, det är ett kort samtal, han berättar tanken med den här listan. Och sen, det är liksom jättekort. Och sen går det några veckor egentligen innan vi träffas. Först en gång och snackar lite. Och då börjar jag ju ana att vi faktiskt, men det finns någonting där vi kan... Ja, men som verkligen är relevant, som vi är överens om, både i synen på hur det svenska partiväsendet och hur destruktiv det liksom partiklimatet är, och liksom vilken typ av politiker det skapar, som jag är inte förvånad över också skapar ett politikerfrakt. Men också att vi ser likadant på EU och vart det samarbetet är på väg. Och jag menar, där har man ganska mycket att jobba vidare
på. Kan du berätta om det där? För att det där är någonting jag upplevt ända sedan jag var ung. Och sen har jag aldrig släppt det, så jag känner mig som en sån här Alex Jones konspirationsmänniska när jag tittar på politiker prata. Det är som att det finns inte så mycket själ där. Mm. Det är inte en människa som pratar med mig. Det är någon person som har något incitament som är så långt borta ifrån mig. Men den har paketerat det på ett sätt så att jag ska gå och kryssa någon jävla logotyp i valstugan. Sen tänker jag, men så kan det ju inte vara. Så här många människor kan ju inte vara på det sättet. Men nu när du berättar om det, du säger att du nämnde något ord, jag kommer inte ihåg vad det var, att politiker, ja, men varför människor har politikerförakt, vad är det för människor det skapar, sa du, partikultur och politikkulturen, vad är det för människor, du som har varit där inne och sett det?
Ja, men det skapar ju, jag säger, alltså det finns väl inget tydligare exempel än den diskussion som just nu pågår i Sveriges riksdag kring könstillhörighetslagen, där det finns då uppenbart skitmånga moderata riksdagsledamöter som tycker det här är idiotiskt, men väldigt få av dem vågar ens säga vem de är. Därför att gör du det så utmanar du, eftersom det här är då uppenbarligen ett förslag som statsminister Ulf Kristersson själv tycker är väldigt bra. Då blir det ju liksom ganska problematiskt för dig att fortsätta din karriär politiskt.
Så du måste
söka upp? Ja, men så är det ju det har jag varit med om massa gånger i när jag har suttit i partistyrelsen för Kristdemokraterna, att det läggs fram ett förslag som alla tycker, liksom väldigt många i rummet, man tittar på varandra och inser att det här var inte så smart. Men det är ingen som säger någonting. Och det har ju funnits vid flera tillfällen där det där verkligen är farligt. Och det tydligaste exemplet som jag nämnt någon gång tidigare är ju när decemberöverenskommelsen antogs. Det var inte så att vi var med inloopade under tiden det här förhandlades, men det kallades ju till ett partistyrelsemöte och gemensam riksdagsgrupp, alltså med massor med politiska företrädare. Och det här förslaget som de flesta normaltäckande människor borde inse liksom inte...
Vad var det för förslag?
Lirar. Ja, men att alla partierna i Sveriges riksdag utom SD ska liksom låtsas som att det här Sverigedemokraternas röster inte finns. Aha, och den som är största minoriteten ska styra av det här. Så liksom räknar vi bara bort deras röster så kan vi fortsätta att ha dem. De gamla partierna vid makten. Och först så var det då vi som släppte fram S. Men oj då, säger de, ifall alliansen skulle bli större i nästa val än vårt alternativ, så får ni ta över. Så struntar vi att människor har röstat på Sverigedemokraterna. Att man inte fattar att hur det tas emot av väljarna. Att, men vet du vad, vi struntar i att det finns en hel del människor som har röstat på det här partiet. Era röster ska inte ha någon inverkan på vem som leder det här landet. Det ska inte spela någon roll att ni sitter i riksdagen. Och även om man då inte har röstat på Sverigedemokraterna, så tror jag att man känner att det här är ett enormt väljarförakt. Och att det är liksom, den här idén var dödsdömd från början. Och ingen säger någonting.
Var alla det samma med migrationspolitiken? Bara... Att alla satt och egentligen tyckte en sak, men av rädsla bara sucked up till toppen?
Jag tror att några stycken gjorde det. Men ärligt talat så uppfattar jag att i migrationsfrågan, för där var ju också i högsta grad liksom med de diskussionerna när det började vända. Där var det ju snarare så att ingen riktigt fattade, tror jag. Och det, jag skulle säga att många gånger så skulle man vara, om man är så här orolig för, ja men hur funkar politiken, det sitter några där uppe och bara styr oss, och det är egentligen liksom en form av dold makthavare som, ja men, och liksom, ibland så ska man nog vara mer rädd över att det finns massa människor som styr oss som inte har koll, som inte har en plan, och att det bara händer grejer. Och här, när det gäller migrationsfrågan, så tror jag att de flesta bara trodde, det fanns liksom ingen, när man bryter mot någonting så det finns en åsiktskorridor, så blir ju reaktionen antingen att folk säger att du är vedervärdig, eller så finns det inget svar. Folk är inte vana att argumentera mot den typen av åsikter som inte förekommer. Det fanns liksom ingen som var vana vid att intellektuellt diskutera, ja men hur funkar det? Kan vi ta emot hur många som helst på kort sikt?
Okej, så antingen har ingen koll, eller så säger man inte vad man tycker för man vill göra karriär. Great.
Ja, men och det är det jag menar. Och det är klart att det är...
Fanns det frågor när du var politiker, när du var kommunalpolitiker bland annat, som du inte var för, men du var tvungen för att partiet ville det?
Det har funnits ganska många frågor under tiden jag har varit politiskt aktiv som man har röstat för. Framförallt nu i Europaparlamentet. Jag skulle säga när jag var kommunpolitiker så är det ju lite lättare när du, alltså i den kommunala floran, så är det lite mer fritt att kunna tycka vad du kände liksom. Och där stack jag ut ganska mycket när jag var kommunalråd i Linköping och kritiserade liksom slöseriet med skattemedel, och det var lugnt. Men däremot när det gäller Europaparlamentet så går det ju väldigt mycket hand i hand med nationell politik. Och är det någonting som ditt parti tycker och har röstat för i riksdagen, så förväntas du rösta för det, jo, även i Europaparlamentet.
Ge något sånt exempel.
Ett exempel är det förslag till förbud mot förbränningsmotorer, alltså nya bensin- och dieselbilar från 2035, där man liksom säger att den här tekniken ska vi förbjuda. Det spelar ingen roll hur mycket utsläpp bilarna släpper ut, utan den här tekniken är dålig. Det tyckte jag var hål i huvudet liksom. Och ganska oborgerlig politik, alltså att liksom förbjuda innovationer, att inte välja att liksom ha teknikneutral liksom inställning. Men där fick man reda på att det här är regeringens linje, och statsministern själv tycker att det här är en viktig fråga. Så,
vilken statsminister? Get in line. Kristersson.
Exakt.
Har han något emot förbränningsmotorer? Han dum i huvudet? Ja, okej. Okay. Jag funderar på en sak. När Ebba ringer dig och att du är petad från att bli Europaparlamentariker, tror du att hon redan då hade tänkt att hon ville ha Alice Teodorescu istället?
Självklart. Ja, men då var det ju redan klart. Då fick jag fick reda på det samtidigt i princip. Så här, du får inte fortsätta, och för övrigt så ska vi ha presskonferens imorgon och presentera det här förslaget. Så jag menar, redan...
Så då har de bakom ryggen
jag fick reda på
det letat?
På, ja, redan innan jag fick reda på att den skulle vara upp till beslut, innan beslutet var taget, så hade man ju redan klart med en ny kandidat. Man hade presskonferens liksom bokad, man hade riksdagsgrupp och distriktsledarkonferens kallad till. Så att allt var ju redan färdigt. Det var ju inte egentligen... Ja, det är, även om jag inte fick vara med på det här mötet där man valde att föreslå att jag skulle bli petad, så fanns ju knappt ens där något utrymme eftersom allt var redan förberett och klart för att någon skulle ta över.
Vet du hur relationen ser ut mellan Ebba och Alice?
De är ju goda vänner.
Sen när? Hur länge? Eller?
Ja, säkert över 10 år.
Okej.
Och det kan man ju känna saker för.
Tycker du att KD skötte det där snyggt?
Absolut inte. Men finns det någon som tycker det?
Ja, någon men, kanske gör det.
Jag vet
de
inte.
Kanske tycker. Men vad var det som blev fel då?
Alltså jag har väl egentligen förståelse för att man kan... För politik är ju grund och botten en förtroendebransch. Liksom. Och har du inte förtroende av ditt parti så får du inte fortsätta. Alltså egentligen är det egentligen så basic. Men om jag blir petad utan att liksom få ens reda på att det här beslutet ska tas... Vilket jag inte fick förrän i princip, jag tror... Alltså i princip efter att det var klart fick jag reda på att det ens var uppe på kartan. Innan dess så var det liksom, nej men vi ska bara samtala lite om den här problematiken liksom, och så får vi se hur vi ska hantera det senare under våren. Men och sen inte få vara med, berätta om hur din egna upplevelse, och sen inte ens efteråt få reda på fullt ut skälen för det. Man hävdade ju att jag skulle ha liksom berättat saker i olika skeden och att det till exempel skulle ha dykt upp saker samma vecka. Och det där liksom känner jag, jag blev nästan gaslightad. Bara, vad är det för någonting jag har sagt först samma vecka? Liksom. Så frågar jag så här, men vad var det för någonting som tillkom? Jag känner inte att jag har, jag känner att jag har sagt allting liksom från start. Och så fick jag inte besked och då var det liksom svaret jag fick formellt var, Sara, du förstår att jag inte kan berätta vad som sägs på verkställande utskottet eller partistyrelsen till dig. Och det, men det blir liksom så här, det blir ju helt Kafka-aktigt liksom. Så att det kanske inte jag tycker är så schysst. Men alltså det är samtidigt så här, det, politik är inte så trevligt alla gånger.
Vad tror du att det var? Vad tror du att det var?
Det har ju funnits jättemånga teorier. Jag har ju vetat att jag inte, att Ebba Busch inte har velat ha mig som toppnamn under, det har ju varit tydlig med det sen tidigare under hösten, att hon gärna hade sett ett nytt namn. Och att man redan då hörde sig för med flera personer och försökte få till det. Och anledningen till det, alltså jag har ju hört folk som då påstår i den här teorin att det skulle vara någon form av konkurrenssituation, att hon skulle känna sig hotad av att jag är ett starkt namn som också syns och sådär. Men jag vet liksom inte om det stämmer. Jag tror snarare att det handlar om just det här som jag själv är så kritisk mot. Att jag, ja men det är klart att jag ibland verkligen har lyssnat på partipiska, men till skillnad från många andra så har jag ganska vid ett antal tillfällen struntat i den, för att jag känner att någonting är så pass viktigt eller någonting är så pass fel, så att jag kan liksom inte låta bli att bara låta det gå förbi och bara låtsas som att allt är fine. Och det där passar inte så bra in i ett parti. Och jag tror att liksom från partiets
typ sida... Typ narkotikagrejen till exempel.
Bland annat den och migrationspolitiken och decemberöverenskommelsen är ju frågor som... Det har funnits ett så kompakt motstånd från partiet. Men där jag bara säger, men hallå, det här... Kan vi inte diskutera hur det här liksom ska hålla i liksom praktiken? Funkar det här verkligen? Är det här en bra hållning? Och det är inte så populärt.
Jag tänkte att motiveringen i media när du petades, det var att du hade haft kontakter med SD eller hade sökt någon form av jobb eller vad det nu som påstås. Och du hade hamnat i bil med någon, om jag förstod det rätt, så var det Charlie Weimers. Ja, du nickar instämmande. Vad var det som hände i den där bilen? Vad var det ni sa till varandra?
Bara för att liksom vara tydlig med när det här var, så hade jag ju redan, så trodde jag ju då i tidigare efter sommaren förra sommaren att jag skulle peta, så jag visste att jag hade fått reda att jag hade förlorat provvalet, och då tänkte jag, men vet ni vad, om ni hellre tar den här andra företrädaren som då vann över mig, som jag liksom inte har något professionellt eller personligt förtroende för.
Men vänta lite, som då, vann över dig?
Ja, precis. Om Kristdemokraterna hellre vill ha den här personen, då tror jag att jag kanske inte riktigt passar in i Kristdemokraterna.
Var det inte du som vann provvalet?
Nej, det var inte.
Men var det som vann provvalet?
Det var vår andra Europaparlamentariker David Lega.
Jaha, han är rullstol, va?
Ja, exakt.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, jag brukar ju ha koll på sånt här, men jag har inte...
Nej, men att du gör det är väl ganska tydligt att det kanske inte är det mest färgstarka.
Nej, men okej.
Okay. Men skitsamma, det var det. Och då kände jag att jag hör nog inte hemma här, för att det finns ju då en politisk profil i det här också som är betydligt mer vänstervriden än vad jag står bakom. Och det hade funnits ett antal andra tillsättningar, bland annat av en partisekreterare som var liksom tydligt till vänster i partiet. Jag kände så här, okej, nu vrids det här helt åt vänster och jag ska nog inte vara med på det tåget. Liksom. Och dessutom så petar man mig utan att ha ett enda liksom, argument för varför jag skulle vara en sämre politisk företrädare, utöver att jag då har sagt att jag liksom testat cannabis. Liksom. Det liksom var det som var jobbigast. Och det överskuggar allt. Ja, men då vill jag nog inte vara med där. Så då tänker jag, men då vet du vad, jag kommer nog söka mig vidare. Liksom. Jag hörde av mig till massor med personer, dog i trådar i Bryssel, i Sverige, hos företag, i kommissionen. Och bara, men vet ni vad, nu, jag kommer nog finnas till arbetsmarknadsförfrågande efter nästa sommar. Och så hamnade jag i bil med Charlie Weimers, som ju då är Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna och som jag känner sedan 20 år tillbaka.
Men
pratar om... Mm. Ja.
Han var ju innan i Europaparlamentet för KD som
statschef
åt Adaktusson.
Exakt. Ja,
och då, han golade ner dig, eller?
Nej, det har han inte gjort.
Nej.
Men
SD knivade det lite i ryggen, gjorde de inte det?
Nej, men däremot så pratade jag ju sen också liksom med... Via Charlie Weimer så fick jag ju då kontakt med Linus Bylund som är Jimmie Åkessons stabschef.
Började Bylund flötta med dig?
Nej, men vi hade ett samtal.
Är det helt säkert?
Jag är väldigt säker på det. Men vi hade ett bra samtal tyckte jag. Och sen, det var väldigt liksom...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men vänta, hade du hintat? No. Hade du hintat till Weimers att du vill join SD eller hade du bara sagt att du är till arbetsmarknadens förfogande?
Ja, men så här, jag vet inte vad jag... Men finns det någonting jag kan göra liksom, för er? Och jag tänkte verkligen så här brett. Liksom, för jag tänker... Ja, men... Och jag tänkte väl likadant liksom, till exempel kring Moderaterna, att det liksom finns ändå, liksom, det är partier som båda, där man som konservativ kan liksom känna att man får utlopp för sina idéer. Liksom, finns det någonting jag kan bidra till för att stärka liksom, de saker jag tror på i det här forumet? Men man har i grunden ett engagemang för att få saker att bli bättre i samhället. Och liksom, det engagemanget finns ju kvar, man vill liksom påverka. Jag kände också att jag har liksom kompetenser som borde vara värdefulla. Framförallt så tror jag att efter valet den 9 juni så kommer det vara väldigt viktigt att bygga allianser mellan Sverigedemokraternas partigrupp och den grupp som jag sitter i nu, det vill säga den EPP som det heter, den största partigruppen i Europaparlamentet, och bygga en bättre politik än vad som är nu, där det snarare är samarbete mellan den här gruppen jag sitter i och vänstergrupperna som gör att det blir ganska kasspolitik. Och liksom använda det nätverket jag har, tänkte jag att det skulle vara värdefullt för det partiet. Men skitsamma, det händer inte. Och det är vad det är. Men och det här har jag också varit tydlig med då, mot mitt tidigare parti. Sen innan jag blev vald och sen av partifullmäktige. Att, ja, men jag har haft med samtalen, de har innehållit det här. Och jag har pratat med de här personerna med det här tillfället. Och sen har jag inte varit med det.
Men någonstans att SD meddelar KD... Är inte det lite att kniva dig i ryggen? Det väl, så brukar man ju inte göra mellan partier. Man brukar väl hålla sånt. Om någon kommer i förtroende och pratar med så sitter man väl inte och...
Ja, det var ju det vi hade sagt. Att det här, det var ju väldigt uttalat också. Att, ja, men det här, eftersom det här är ett samtal som, ja, men är förutsättningslöst, så behöver det... Det var ju från båda håll att man inte ville att de samtalen skulle spridas. Så det,
och sen hamnade i media och blev en grej och används som argument för att peta
det. Ja, nej, men det var det. Nu, det känns som att så här, det...
Du är inte bitter på SD? Lite är du kanske?
Jag tycker kanske inte det är så himla snyggt, men jag menar, i grund och botten så hade jag ju det här snacket. Liksom.
Ja,
alltså,
ja.
Så det är ju liksom, det är lite... Ja. Lite märkligt att vara sur över att någon berättar om någonting man har gjort. Det har jag gjort. Men jag känner ju, jag hade ju också berättat om det själv. Så att,
ja,
det är okay. Liksom så här, ja. Men visst, det är ju snarare, det är ju mera, var jag ju mer frustrerad på mitt tidigare parti, Kristdemokraterna, som använde det här som svepskäl liksom, för någonting. För de satt ju visst om det här i 3 månaders tid utan att göra någonting och lät mig tro att jag ska fortsätta att leda partiet.
Men vad finns det för instrument för SD att läcka det här eller får det att bli en grej?
Ja.
Jag ser inte det kortet.
För att komma närmare KD.
Det kanske är så att, om jag ska vara djävulens advokat, säg att man skulle vilja plocka in Skyttedal på något sätt i någon roll. Då kanske man först vill kolla, förankra det lite med KD så det inte ser illojalt ut inom Tidösamarbetet. Att man ändå håller en... jag vet inte, jag kan inte riktigt... Jag vet inte hur det ser ut i SD, hur de diskuterar internt. det var länge sedan jag satt i samma rum som Åkesson och Karlsson och gänget och hörde hur snacket gick. Det var några dagar sedan.
En del kallar ju det här folklistan för hämndlistan och att ni vill hämnas och sådär. Ligger det någonting i det?
Nej, men det gör det ju inte. Vi delar ju verkligen samma syn på vad som är fel och trasigt med svenskt partiväsende. Och ja, men, vi har ju nu lanserat det här. Vi gjorde det i början av förra veckan. Och uppenbart så finns det ju någonting som resonerar hos människor, för att det här ju fått en enorm respons. Och liksom hundratals personer vill ju liksom engagera sig i det här, kandidera för oss. Vi har över 300 personer som ställer upp till Europaparlamentet för det här. Och jag tror att det, ja, men det finns ett nytt sätt att engagera sig politiskt som jag tror är sunt. Och jag hoppas ju också att det här ska kunna bidra till att, ja, men de övriga etablerade partierna funderar på liksom vad har vi för debattklimat? Och kan du göra det och göra att vi liksom blir lite mindre stelt? För det här är ju, Sverige är ju ganska extremt om man ser det från en internationell kontext, att partipiskan är så strikt kring i princip 100% av frågorna. I andra länder så kanske det är strikt partipiska kring några liksom principiellt viktiga frågor, men annars så får liksom företrädare resonera lite kring politiken, medan i Sverige så är det extremt.
Du tror inte Jan Emanuel står där med en piska och tvinga in linjen nu att nu måste du bli sosse här?
Nej, vi är ju liksom av naturliga skäl, har olika ideologisk grund, och jag tror i Europaparlamentet så kanske det spelar lite mindre roll vilken ideologi man har, för det är ju väldigt lite som är politik som egentligen är så jättemycket så här höger-vänsterskala, utan det är ju mera, ja, men hur mycket tycker du att EU ska gå in och styra och ställa över saker och ting, vad tycker du om, ja, men liksom miljöpolitiken, och det liksom behöver inte nödvändigtvis vara höger-vänster, om det brukar finnas en uppdelning, så är det liksom inte alltid nödvändigtvis. Men
säg att du och Jan Emanuel kommer in i Bryssel där igen. Vilken partigrupp ska ni tillhöra?
Det beror ju på vad vi känner att vi kan få mest ut för de frågor som vi går till val på.
Men är det inte risk att folk kryssar Skyttedal och sen hamnar där rösten i sossarnas grupp nere i Bryssel?
Så är det ju, men då får man ju en person i sossarnas grupp som driver på för de frågor som vi har gått till val på. Och ärligt talat, jag kan säga att så här, jag hade ju hellre haft en person som står upp för, ja, men, samma åsikter som jag, som påverkar den gruppen och gör den liksom mer mottaglig för bra politik och gör att det liksom
det är lite trotskism eller så här, infiltration liksom.
Kanske lite. Nej men ärligt talat, jag ser ju att, ja, men, svenska socialdemokraterna idag driver ju röstar ju för helt galna saker och prioriterar ju massa så här identitetspolitik och woke-skit liksom, som jag inte tror att deras väljare per se tycker är klokt. Nej. Och har någon i den gruppen som men, blir lite av en blåslampa på dem och liksom gör rätt saker. Man ser vad Helene Fritzon, som är deras då första namn, som ingen vet vem det är, men i alla fall.
Jo då, jag känner henne mycket väl.
Ja, men ganska många som inte har koll på henne.
Ja.
Hon, men, vad hon ägnar sin tid åt, hon sitter i liksom så här feministutskottet och liksom, har ju skrivit så här förhandlat massa politik om hur man ska ha ett genusperspektiv på liksom, covid-19-pandemin och liksom tv-spel och massa jätteflummiga grejer. Som
och Fritzon
inte
håller på med sånt där.
Ja, exakt. Och dessutom har hon då varit förhandlare kring det här förslaget kring chat control, som ju visan dödade i Europaparlamentet, men hon tyckte det var bra. Och jag tror att Jan Emanuel skulle nog behövas i den där gruppen för att så här, få.
Kanske. Jag undrar hur bra Fritzon och Jan Emanuel lirar ihop.
Inte så bra, tror jag.
Jag satt ju för lite drygt 10 år sedan i fullmäktige i Kristianstad. Och där satt ju Helene Fritzon också. Ja, då. Så att vi har haft en hel del med varandra att göra.
Jaså.
Och hon är lite som den här stränga förskoleläraren som har sin linje om hur världen ser ut. Och fan ta dig om du inte och håller med om den, du vet. Det är så här, om blickar kunde mörda, det är sådär Fritzon här. Och jag älskar ju att reta upp folk av någon anledning. Jag vet inte, det är väl något fel på mig. Så det har ju varit lite roliga duster ibland och sådär.
Men okej, jag fattar inte det här. Så ni kommer inte vara ett parti om ni kommer in?
Nej, vi är ju inte ett parti nu, utan vi är en valsamverkare. Alltså formellt så är vi ett parti, men det är inte tanken att vi ska ha en gemensam plattform kring alla frågor. Vi kommer ju ha 10 frågor som ändå är ganska breda som vi går till val till.
I sådana fall, skulle inte Jan Emanuel, om ni kommer in, att han hoppar till sossarna och du hoppar till EPP eller någon annan grupp, så skulle ni också kunna göra då, eller?
Det är ju det som är planen.
Att, aha, okej.
Okay. Att vi kanske ska sitta i olika partigrupper. Men det där är ju, beror ju på dels, liksom, är vi välkomna i de grupperna? Det vet man ju inte än. Jag sitter ju för närvarande i EPP, vi får se hur det blir sen. Och ja, men var har man möjlighet att få liksom positioner där man kan få genomslag för de här frågorna? För det är ju också det man får diskutera.
Om vi stannar vid de här frågorna, jag är inne på den hemsidan. Mm. Och ni har ju topp 10 prioriteringar.
Mm.
Och nummer 1 är asylrätten som ni vill skrota. De andra är suddiga, det är något fel på hemsidan. Kan inte du gå igenom?
Ja,
vad är de andra 9?
Ja, men tanken är att vi kommer presentera de här 10. De finns färdiga. Men,
är de på riktigt? Har du koll på alla 9 eller alla 10?
Ja, gud ja.
Okay.
Självklart.
Men en kan du väl säga?
Nej.
Okej, vi går igenom alla nu.
Vilka? Nej, inte alla, men ett till kommer vi presentera.
Okay.
Imorgon. Och det är att vi tycker att det ska finnas ett EU-samarbete och ett nytt direktiv som gör det möjligt att för Sverige att placera fångar i fängelser utomlands utan att man tycker att det är en bra idé själv som fånge. Idag kan man göra det här ifall det finns en stark koppling hos den som liksom är dömd för ett brott till ett visst land. Det vill säga att den kanske har permanent uppehållstillstånd där eller någon bättre social anknytning. Men här skulle man ju då fritt kunna...
När ni säger annat land, måste det vara ett EU-land?
Ja, ifall det ska finnas ett EU-koppling så är det ju rimligt. Alltså jag skulle gärna se ännu fler avtal, men då får det ju ske bilateralt. Men EU skulle ju kunna ha, eller ha ju då en möjlighet att liksom allokera resurserna. Och i en majoritet av EUs medlemsländer så finns det ju lediga platser. I Sverige så är det ju överbelagt. Men på de flesta håll i Europa så går ju liksom det dödliga våldet ner och man har alltså jättemycket platser över på fängelserna. Och
det är jättebra. Sveriges nya exportvara, det är alltså kriminella som ska buras in.
Men det kostar ju ganska mycket att tomma platser, så det ligger ju i deras intresse också att fylla upp dem.
Baltikum har ju en del fina fängelser av högsta sovjetiska kvalitet.
Finns det ett intresse?
Det finns ju redan idag, så har ju till exempel Nederländerna har ju tomma platser och har ju då via bilaterala avtal hyrt ut dem till exempel till Belgien, Storbritannien och Norge. Så där finns det ju redan.
Alltså det finns andra länder som gör det här redan?
Ja, absolut. Men då sker det liksom bilateralt att man liksom förhandlar ett avtal. Och svenska regeringen har också sagt att man vill upprätta sådana avtal. Men det är ganska stelt, tar lång tid. Om det skulle finnas ett EU-direktiv som liksom reglerar för hur man kan använda sig av den här typen av tjänster. Och man, liksom att EU liksom ser, men var finns det platser för att det ska finnas... uppfyller de här kriterierna i den här säkerhetsklassen liksom, och se till att man hamnar någonstans där det finns plats. För idag tar det ganska lång tid efter att du blir dömd många gånger och du får verkställa det. Liksom,
jag vet inte, varför vill jag se Jan Emanuel åka ner till Bashar al-Assad och förhandla fram ett bilateralt avtal om fängelseplatser någonstans i öknen utanför Damaskus? Det hade varit väldigt Jan Emanuel.
Mm. Det är nästa steg.
Var inte han... Också, Jan Emanuel var väl någon slags honorärkonsul för Kazakstan.
What?
Jo, no bullshit. Han var, om du googlar.
Vad sa du att han var?
Honorärkonsul, eller vad det heter. Jan Emanuel, honorärkonsul. Jag tror det var Kazakstan.
Vad gör man som honorärkonsul?
Ja, det får du fråga Jan Emanuel. Ja, vi ringer honom och frågar.
Kommer ni bra överens, du och Jan?
Mycket.
Vad är det som gör att ni... Har ni liksom haft med varandra att göra innan allt
ja,
det här?
Men vi har känt varandra ganska många år. Man umgås i samma kretsar och sådär.
Ja.
Men sen är jag ju sosse i grunden. Ringer du min kompis nu?
Ja, jag måste fråga Jan och Jan, vilken fin bild han
har. Jag vet.
Han kanske inte har vaknat ännu.
Jo då, han är morgonpigg. Vill att jag ska ringa istället?
Kan inte du göra det? Jag ska se om han svarar då.
Nej, jag ringer upp om en stund.
Ja, men det är den där snabbknappen när man inte orkar svara.
Ja.
Kan inte du snälla ringa?
Jag vill bara... Ja, jag vill se om han svarar. Det är skitkul.
Kolla vad svarar när du ringer. Fy fan vad bögstryk han ska få då.
Fan vad skämmigt om han svarar nu.
För han är ju vid telefonen, för han klickar ju.
Ja. Han kanske sitter med någon diskussion, jag vet inte. Han brukar alltid ringa upp igen, så jag ska inte snacka skit om honom i onödan. Han kanske dissar henne med 1-1.
han kan köra en proteindrink eller någonting.
Ja, det.
Hej kamrat.
Du, Jan Emanuel, du är en jävla H-O-R-A. Du dissar mig med svarande Sara, ring jag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag dissade inte dig Chango, och jag skrev så här: kan jag ringa upp om en liten stund? Och för Saras skull så avbröt jag en intervju med SVT i Linköping eller Jönköping.
Du vet ens inte var du är någonstans.
Jag är inte där, utan jag pratar med någon kärring.
Vi sitter här, skit i SVT nu, vi sitter och poddar här, det är viktigare. Du?
Ja, vad härligt.
Visst är du honorärkonsul för Kazakstan eller något sånt land?
Vi har hört på med det tidigare, men jag hoppade av den där karusellen.
Men vilket land var det? Visst var det Kazakstan?
Det var Kazakstan.
Och det var honorärkonsul?
Ja.
Vad gör man som honorärkonsul för Kazakstan?
Ja, du. Om jag hade gått vidare så då skulle jag ha jobbat med att uppvakta näringslivet till exempel. Att kunna göra satsningar tillsammans och i Kazakstan. Alltså lyfta fram Kazakstan som land och som... Ja. Ungefär som när du sitter i riksdagen och så sitter du så här svensk marokkanska föreningen liksom, och så lyfter man fram intressen för att man länderna
skulle vi då kunna skicka dig till Kazakstan för att förhandla fram fängelseplatser där vi kan internera folk ute i öknen där?
Det kan vi fortfarande göra, för jag har ju goda relationer i Kazakstan.
Jag vill se dig och någon kazakstansk politiker skriva under ett avtal där du har handlat upp fängelseplatser. Du har ju lite erfarenhet från det där med HVBM och annat.
Du är inte dum, Chang. Jag kan faktiskt ringa. Vi ska se om det är en ny ambassadör nu för Kazakstan. De hade nämligen en riktigt stor kille i Kazakstan
hade inte det varit en bra
ambassadör i Sverige tidigare?
Ja, hade inte det varit en bra pressträff? Du kallar till pressträff med Kazakstans ambassadör och så säger du att jag har tagit fram ett utkast till ett avtal här, det är bara för regeringen att godkänna, så här mycket pengar kan vi spara, allt är klart. Vad säger ni?
Jag ringer Kazakstan.
Gör det. Jag vill bara fråga Jan Emanuel. Jan, hör mig?
Nu har jag en ny röst.
Ja, det är jag.
Den finns inte bara i mitt huvud, utan den finns i verkligheten.
Du har ju lämnat, du lämnade ju Socialdemokraterna nyligen.
Ja, det är alldeles korrekt. Ja, nu känner jag igen rösten.
Ja, hur känns det efter så många år? För var du med där?
Är det sant att du är med på våran lista? Det är många som säger det, att du är med på listan.
Är jag med på listan?
Ja, det är många som säger det. Stämmer det? Eller är det din mamma som har skrivit upp dig?
Nej, det är nog min mamma.
Din mamma.
Ja, exakt.
Okej, vi fortsätter.
Ja, hur känns det att lämna partiet efter så många år?
Frågar du nu hur jag känner mig?
Ja.
Jag gör ont i hjärtat. Jag är inte mycket för det med känslor och sånt. Så du kunde komma till orkan. Nej, men så, det är klart att det är... Speciellt när man har varit med i ett parti längre än vad man inte har varit i förhållande till livsår. Men det som är grejen, det är att det är inte partiet, utan det är ismen, alltså socialdemokratin som sådan, som jag inte lämnar. Sen så det statiska partiet som har snurrat iväg någon annanstans, där man liksom blir utnämnd till saker och så. Det, därifrån har jag tagit en time-out och hoppas på att partiet kommer komma tillbaka till den socialdemokrati som jag själv tillhör. Men det är klart att det kändes speciellt att lämna någonting som har varit en så stor del av en själv i mångt och mycket.
Och hur har reaktionerna från socialdemokrater varit?
Ja, det är bara ledningen som jag har varit i kontakt med, plus min egen arbetarkommun, och både ledning och arbetarkommun har ju varit både i skrift och i tal varit väldigt tydliga med att de tycker att det är tråkigt och att jag är välkommen tillbaka.
Okej, okay. Tack Jan.
Vi hörs sen gärna.
Tack kamrater. Ja. Bra.
Hej.
Ja, här sitter jag med och utvecklar folklistans politik.
Ja, men det är svinbra. Men det är också det som är bra med folklistan, att har vi en bra idé så behöver inte vi vänta på att men partiet ska kalla till ett ny liksom, kongress eller riksting om 2 år för att liksom, anta. Nej, men det är inte planen att det ska vara så stelbent. Jag tror det samhälle som vi lever i där det behövs ganska mycket för att lösa saker och ting, kan man väl konstatera. Då liksom är det inte så himla sunt att ha de här supertrögrörliga demokratierna som är i partierna. För att liksom, ska man ta en ny ganska spetsig ståndpunkt så går det liksom inte ens för en partiledare många gånger att ändra.
Så det här var ju jävligt agilt. På 5 minuter så är det ett samtal iväg till Kazakstan för att kolla fängelseplatser.
Mm.
Jag tror folk gillar det.
Men, ja,
men jag gillar idén med att okej, ni skiter i ideologi. Så länge människor har någonting intressant och viktigt att driva så kan de använda sig av plattformen.
Mm. Exakt, man får gärna, nu har vi inte presenterat alla punkter än, men om jag tror att det är frågor som många håller med om, är det relevant att driva i EU och som tror att det hör hemma där. Liksom. Och vill man driva saker utöver det så tycker vi det är bara bra att folk kommer med liksom, starka drivkrafter och vill påverka EU åt en viss riktning istället för bara följa ett liksom partiprogram. Alltså det är ju rätt många tror jag som inte vill gå med i parti, för man förväntas just att skriva upp på varenda stavelse i ett färdigt program. Det är ju ingen som håller med något av partierna till 100%. Alltså jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig träffat någon som har gjort det. Men och det är ju det som är liksom lite, det är klart att partierna fyller en funktion, men de har blivit alldeles för stela. Jag tror att liksom ändra på det här delvis vore väldigt bra för Sverige.
Hur filtrerar ni det här? För jag kan tänka mig att när man startar någonting nytt, speciellt när det är namn som många känner till, och liksom du och jag, ni är båda, ska vi säga, medievänliga. Liksom, ni säger vad ni tycker, ni filtrerar inte så mycket. Så jag kan tänka mig att det är skitmånga som kommer nu vilja söka sig in och kandidera. Och så kommer de med alla möjliga sjuka grejer som de alltid tyckt sen de var små, ringt liksom radio och berättat om sina åsikter. Och nu hittar de en dörr för att driva det här. Mm. Hur filtrerar ni bort allt det här?
Det är ju inte vi som filtrerar det, utan det är ju väljarna. Om en person vill driva att liksom, förbud mot persienner till exempel, tycker det är det viktigaste liksom, förslaget i som EU kan driva. Ja, men testa det då, tänker jag. Troligtvis kommer det inte få så starkt folkligt stöd. Så,
men man får vara listad på er sajt och allting.
Vi har ju en öppen lista, vilket betyder att vem som helst som ger sitt samtycke att kandidera för folklistan kan gå in och göra det. Och där litar vi ju på att, jag menar, det finns ju, jag vill också säga, det finns ju ganska många knäppisar som söker sig till de etablerade partierna också. Men här finns det en möjlighet
här att köra. Här är knäppisarna välkomna, eller?
De är ju välkomna där också, ganska uppenbart.
Men det skrevs i en del av de som hade sökt att en del var kriminella och sådär.
Ja, alltså vi har ju... att det finns folk på vår lista som tidigare begått brott borde ju framgå det faktum att en av våra toppkandidater är med i X-Cons.
Pratar du om Jan Emanuel nu eller någon annan? Nej,
nej, men Peter Söderlund som är vårt femte namn. Men så det är ju klart att det finns folk som tidigare begått brott på den här listan. Men... om det är så att man inte, om man har någon extrem åsikt eller så ingen förankring, så kommer man ju inte heller att bli vald, tänker jag. Det finns ju redan extrema partier som ställer upp. Jag menar, du kan ju rösta på exempelvis nazister och islamister om du skulle känna för det. Liksom. Men det verkar inte som att folk känner så mycket för det.
Men tror du folk så tänker så? För om de går till valstugan och så väljer de en lapp med en viss logotyp på och så är alla möjliga... skummisar.
Men på den lappen kommer det bara stå 6 namn.
Ah, okay.
Sen utöver det så kan man då ta en blank valsedel och skriva folklistan och ett till namn.
Hur filtrerar ni de 6 då? För det finns ju en filtreringsmekanism där då.
Ja, men vi har ju redan utsett de 6 personerna.
Okay.
Och presenterade dem förra veckan.
Men det är ju fortfarande en filtrering som har skett. Så är det någon sorts åsikt de vill driva igenom EU som ni tänker att men det här får inte associeras med vår lista som vi har valt på 6 pers?
Av de här 6 personerna, menar du?
Nej, men allmänt, för ni kommer ju säga att det går bra för er och så kommer ni fortsätta ställa upp.
Mm.
Då kommer ni ha några toppnamn som ni själva har valt att presentera. Vilka åsikter får de inte vilja driva för att det inte ska passa att vara på den här topplistan som ni sätter? Vilka vill ni inte ha att göra med? Vilken typ av politik? Vad är det vi pratar
det spelar, om? Grejen är att det spelar liksom ingen roll ifall vi inte skulle vilja det. För att rent formellt kan man inte sätta in den typen av krav hos valmyndigheten. Antingen så har du en låst lista, du bestämmer alla dina kandidater helt själv. Eller så är den öppen och du kan inte säga stopp och belägg. Utan alla som har ett bank-ID kan gå in. Okay. Så det liksom finns ingen möjlighet för oss att göra det. Utan, men där har jag däremot en ganska stor tillit till väljarna. Liksom. Så. Men vilka som blir de här, har blivit de här toppkandidaterna nu, det är ju att vi har samlat människor som kommer från olika partibakgrund, som alla har ett nätverk på något sätt som, och som delar dels ja, men vår syn på att Europeiska unionen har fått tagit över alldeles för mycket makt, att vi släpper ifrån oss inflytande över frågor som ska hemma i Sverige, men så, och som har samma syn på att partiväsendet liksom kväver en sund samhällsdebatt, samt då de här 10 frågorna som vi alla då signat upp på. Och det är ändå, alltså jag skulle säga att alltså, ha de sakerna gemensamt, alltså 10 tunga frågor i EU, samma syn på EU och syn på partierna, det är nog inte så många topp 6 i de andra partierna som kan komma överens om det, ärligt talat. Så att det är ganska tydligt vad man får sen när man går till valurnan den 9 juni.
Att göra det här projektet, det kostar ju en del pengar. Var kommer de ifrån, pengarna?
Ja, jag har ju gått samman med en person som har...
Är det han som står för
egna
allting?
Resurser.
Ja. Var det Jörgen Manuel som betalade för helikoptern?
Det var det. Men det är inte så dyrt att hyra en helikopter.
Nej.
Det kostar ju...
Men jag tänker folklista. Man tänker så här, det ska vara lite folkligt. Och sen åker ni helikopter därifrån utan att svara på några frågor.
Vi har aldrig sagt att vi ska vara folkliga.
Nej, nej.
Vi ska däremot men, så
vi ska bara lajva folk.
Vanligt folk ska kunna engagera sig. Vi vill representera vanligt folk.
Vanligt men folk som åker helikopter.
Jag tycker det är ganska fånigt det här liksom, men, så framförallt då, om man ser tillbaka på men, när Nya Moderaterna lanserades liksom, så ska ju kommit någon så här PM att man inte fick ha pärlor hängen och sånt där på sig som moderat företrädare för att det är folkligt.
Men vilken jävla diss åt Teodorescu.
Ja men ja, precis, det var därför hon inte kunde bli företrädare för dem då. Men så här, ärligt talat, det är ju det här att man då ska man ju lajva snarare att man är folklig och bara, men alla som sitter, alla typ partiledare som är i Almedalen och bara jag ska ha upprullade skjortärmar och ta av mig kavajen för att så här visa att jag är så jävla vanlig.
Det är så
jag
tror det,
ja men jag tycker det är så fånigt så här, men jag är den jag vill. Jag tycker det är liksom det jag bär i fina kläder. Om ni inte tycker det så men jag bara skit i det.
Jag och mina anekdoter, jag kommer ihåg det där när de kallade sig Nya Arbetarepartiet. Jag var med i MUF då i Kristianstad. Mm. Detta var innan SD kom in i riksdagen, alltså några år tidigare. Så skulle vi lokalt i Kristianstad ha möte med kommunstyrelsens ordförande var moderat. Och så var det MUF-toppen där, vad heter han? Fredrik, nu har jag glömt efternamnet, skitsamma. Jag tror han bor i Eslöv nu. Skulle vi ha något så här möte och träffa honom, och det var lite så här viktigt och stort, och han, liksom, han ville göra karriär och visa sig. Så alla andra där är ju klädda liksom med kavaj och finklädda och allting. Och jag har ju precis varit ute och kört grävmaskin och fått bandkrängning i en kohag. Jag har fått ligga under maskinen liksom i nästa koskit liksom och helt... neroljad, smörjfett, hydraulolja, du vet allting. Och i de här arbetskläderna och rusar rätt in, för jag var på väg att bli sen. Och det nästan, nu använder jag Fredriks ord här, det var som att det var en svärm av flugor efter mig liksom. Och jag sätter mig där bredvid honom, alla bara tittar och rynkar på näsan och sådär. Och tänker, så kan det ju inte vara klädd, vi ska ju träffa kommunstyrelsens ordförande. Och då svarade jag, jaha, var inte vi Nya Arbetarepartiet? och då började han skratta, du vet, kommunstyrelsens ordförande, ja, exakt, du vet, sådär. Att, men det bara märkte liksom, det bara var sånt där lajvande, det var bara något man sa, det var liksom inte, det var inte meningen att de skulle ta det på allvar.
Mm. Nej, man skulle bara se ut som det, och jag tror det där skapar ju snarare ett större förakt, liksom, att men man ska låtsas att vara så folklig, låtsas att så här, man inte vill äta gott, låtsas att man inte gillar liksom, vissa saker. Det ska inte synas om man dricker champagne. Det ska inte, det är liksom, bara det där är liksom... Alltså det är så märkligt. Jag tror många känner så här, men fan, jag vill också åka helikopter. Och det är så här, varför är det så himla farligt?
Fast påverkar ändå inte det där ganska mycket ändå. Alltså i Sverige har man ju det så här, du ska inte tro att du är någonting. Mm. Och... har man pärlhalsband och flyghelikopter och allt sånt där, folk tycker ju så här, vem tror du att du är? Mm. Så finns det inte en poäng i att man ändå ska spela de här charaden och coola ner sig.
Kan man
lite.
Inte säga att valet i EU står mellan pärlhalsband och flyghelikopter?
Ja, vad säger du?
det är klart att det är ju det som är grejen, att de här partierna som väljer att att avstå från att ha slips, att avstå från pärlhalsband, de gör ju det för att det troligtvis har funnits någon fokusgrupp som har sagt att de här kläderna gör att du uppfattas som tillgänglig och liksom du får förtroende. Och det är ju där jag tycker det är så falskt, att det ska vara så tillrättalagt och målgruppsanpassat och allt det där. Och det är klart att det kommer säkert vara många som tycker att liksom det vi gör, det vi står för, sticker i ögonen, ett sätt för oss att engagera oss och driva politik, att det är annorlunda, och det kommer kanske inte vara för alla. Men om man gillar oss så är vi där, och vi är de vi är. Och vi liksom, både jag och Jan Emanuel har varit personer som har stått upp för tydliga åsikter i många år. Och gillar man inte dem, då får man väl rösta på något annat liksom.
Nu ser jag att det är närmare 11% som kan tänka sig rösta på folklistan.
Mm. Hur många kan tänka sig rösta på KD?
Men vi har ju, jag tror det var 3% som sa att de definitivt kommer göra det. Vilket är mer än både de som kommer rösta på Liberalerna och KD som hade 2%. Mm. Så det är, och det har vi ju inte ens presenterat mer än bara en fråga.
Hur mycket behöver man få in ett mandat?
Det finns en 4% spärr i Europaparlamentet.
Så just nu ser det mörkt ut för Teodorescu?
Det skulle man kunna säga.
När är valet?
9 juni.
Oh shit, det är ju snart.
Mm. Det är mindre än 2 kvar. Månader kvar. Och det är inte så många som har snackat om det. EU-valrörelsen brukar vara lite trist och lam.
Men jag kan tänka mig att ni har sett till att det inte kommer vara så trist
det
och lam.
Det har vi tänkt att det inte ska vara så tråkigt.
Nej.
Det är planen. Vi hoppas ju att öka valdeltagandet. Det brukar ju bara vara hälften som röstar i det här valet. Och jag tror många känner att det inte spelar någon roll. Jag läste någon opinionsmätning, en europeisk opinionsmätning, som mätte men hur känner väljare i olika länder för hur mycket betydelse deras röst i valet liksom spelar roll. Och Sverige var ju det land där väljarna tyckte att det spelade minst roll vem man röstade på i Europaparlamentsvalet. Så man känner inte att det liksom spelar någon roll, att det gör någon skillnad vem man skickar dit. Och det tycker jag är ganska talande för att, alltså hur dålig koppling det har funnits i svensk politik för liksom de Europaparlamentariker man drar iväg till Bryssel.
Kan inte du berätta lite hur en plan ser ut fram till 9 juni? Kommer ni ha en pressträff för varje punkt ni ska presentera i den här listan?
Vi kommer att lansera de här 10 förslagen på olika sätt. Och hoppas att människor känner ett engagemang för det. Men vi får ju se.
Berätta lite mer. Jag känner ju liksom att det kommer vara spektakel fram till 9 juni.
Det är mycket möjligt.
Ja.
Nej, inte med Jan Emanuel inblandad.
Poängen, vi vill ju sätta fokus på de frågor vi driver. Men det kanske kommer göra det på ett sätt som blir antingen sticker i ögonen på folk, men som skapar debatt. Jag menar, det är bara sunt. Så länge vi liksom får fram vårt budskap så är det bra att göra det på ett sätt som engagerar istället för att det bara ska vara tillrättalagt.
Hela poängen med att inte lansera alla kandidater från början är ju för att alla vill spekulera vilka mer är, och då får du igång snack om det.
Jo.
Det är ju en klassiker.
Men vänta, ska ni lansera allt punkterna imorgon?
Nej, inte alla, bara en punkt.
Bara en?
Mm. Ja, så tar vi nästa. Det är bara för att man vill hela tiden liksom mjölka media. Och media är ju dumma att gå på det där ju. Så
det var fängelsegrejen som kommer imorgon?
Exakt.
Ah, okej.
Okay. Mm. Men det är ju också så att väljarna, om jag skulle rabbla 10 frågor här nu, hur många som lyssnar kommer liksom komma ihåg de 10?
Ja, men säg dem då. Så. Nej.
Bra försök, Staffa, men nej. Det kommer man ju inte. Nu får vi ändå liksom ge varje förslag utrymme ordentligt, lägga ut texten om dem och få ordentlig diskussion om alla de här förslagen.
Om jag frågar så här då. Skrota asylrätten.
Uh-huh.
Det är edgy.
Det är
i
det.
Svenska mått med.
Men jag är förvånad över hur lite diskussion det har skapat. Att så här, vi säger att vi vill skrota liksom en internationell konvention. Och alla bara, ja, tycker inte typ bäst i det också. Jag bara,
det börjar bli mainstream.
Ja, men det är också så här, samtidigt, det tycker jag säger ganska mycket om hur mycket, alltså hur debatten, ska man säga, har kommit så långt för att man inte, partierna har ju inte adresserat det liksom på ett adekvat sätt tidigare. Liksom, så att liksom, uppenbart så faller det i god jord att säga någonting som ändå är liksom väldigt långt gånget, tycker jag. Det är ju inte så att man önskar att det inte skulle behövas, men där är vi vid det här laget. Liksom. Mm.
Säger inte han nationalekonomen Joakim Ruist också det? att man ska skrota asylrätten och bara köra kvotflyktingar. Men han förklarar ju varför. Han förklarar den resan, att det är liksom en dödshinder att komma hit. Så.
Ja, men det är ju det. Och jag menar, det är en hycklande politik att säga att ja, men du ska kunna liksom söka asyl i princip i vilket land du vill. Alltså, det går ju inte att ge asyl till alla de som vill komma till Sverige. Det är 10 miljoner människor som vill ta sig hit. Det säger sig självt att det inte funkar. Liksom. Och då är det ju, liksom bygger ju nuvarande linje på att vi bara gör det dyrt, svårt att liksom kräva sin då rätt. Istället för att säga, men vet du vad, det här funkar inte. Vi måste erbjuda skydd till människor på flykt på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det tycker jag är mer hedervärt och verkligen stå upp för att det inte håller. Liksom.
Men den är edgy. Och sen fängelseplatser utomlands. Igen, svenska mått mätt, det är edgy. Okej. Okay.
Men det är finns, det så edgy idag?
Men jag tänker så här, mainstream media. Om Jimmy Åkesson skulle gå ut och säga att SD vill förhandla fram fängelseplatser i Kazakstan. Liksom, det skulle vara mediegodis i 2 månader i det här landet. Men det är 2 punkter. Är de andra 8 punkterna så kallade edgy på samma nivå?
Det får du se.
Eller är det högre nivå? Kan du inte bara ge det?
Nej. Är Jan Emanuel inblandad så kan du nog förvänta dig lite vad som helst. Mm-hmm. Det är mitt stalltips.
Men vi tror att det kommer vara frågor som engagerar. Så är det. Och är det
frågor som lika gärna skulle kunna ha lanserats av ett svenskt parti för svensk politik? Eller är det bara... Ja, men så här, asylrätten till exempel... Det påverkar ju Sverige på väldigt många
sätt. Det är ju typisk SD-fråga i någon mån. De vill väl också skrota asylrätten.
Alltså, de har sagt att de vill typ omförhandla. Liksom. Ja, men
ordval. Alltså, ja.
Mm. Jag menar, är det frågor som ett politiskt parti i Sverige skulle kunna driva i en svensk varelse också? Eller är det enbart frågor som bara påverkar på EU-nivå?
Alltså, många av de sakerna kommer ju behöva... svenskt agerande till exempel, så är ju, vad är det vi presenterade först, att vi vill att Sverige ska omförhandla vårt EU-medlemskap. Ett sånt initiativ måste ju ha stöd av svenska regeringen.
Men jag tror ju det är en nationell fråga, det är inte EU-frågan.
Men samtidigt, ja men det är det också, för att samtidigt så är det ju så för att Europaparlamentet ger ju sin input på hur man vill att fördragen som då skulle vara behöver ändras. Det har ju redan gjort den här mandatperioden och haft sånt framtidskonvent för hur nästkommande fördragsändringar ska se ut. Så att man har ju väldigt stort inflytande där också. Och det skulle krävas för att få till den här typen av ändringar. Så det behövs ju både en EU, liksom, det är både en EU-koppling och en nationell koppling som krävs för att få till det.
Jag bara funderar, du har ju suttit i parlamentet och den här frågan, Nigel Farage, är det någon person du har haft något med att göra?
Det tog ju några månader eller drygt ett halvår innan britterna faktiskt lämnade. Så i början så satt vi ju som båda i Europaparlamentet samtidigt. Men vi satt ju inte i samma partigrupper. Och
men det är ingen människa du känner? Eller
nej, det är det inte.
Nej.
Och tidigare har jag ju snarare arbetat nära brittiska conservatives, alltså Tories. Även om de inte har suttit i EPP så har vi ju, men inom ramen för... så här, internationella samarbetsorgan haft mycket att göra med dem. Jag har kampanjat för dem i Storbritannien.
Tror du Jan Emanuel kommer bli en ny Nigel Farage om han blir invald? Stå och skälla ut de andra efter noter?
Jag hoppas, vissa förtjänar ju att skällas ut lite, tänker jag.
Så då kommer säga att någon har appearance of a bank clerk och like a rag, eller vad var det han sa?
Vad sa han för någonting? Ja, men precis. Det var...
The charisma of an old
turtle.
Rag.
Eller var det inte...
Ja, men det var en sån här utgång. Det var han nya... Var det EU-president eller...
Tusk.
Nej, han var från Rompoy.
Han hade en sånt här tal. Vi har världsledare i USA. Alla vet vem den här är. Och i det landet är den enda stora mannen. But what we got was you. Liksom, who are you? Nobody have ever heard of you.
No one ever voted for you.
Ja, så här riktigt jävla tvärd. Ja. Alltså.
Och liksom, det finns ju en poäng i det där. Att många av makthavarna i EU har ju inte blivit valda av folket. Alltså, Ursula von der Leyen, som är den mäktigaste personen i hela Europa, hon har ju inte valt så människor, så vill jag inte ha en direktvald president i EU-kommissionen, för då blir det mer av en liksom, stat, vilket jag inte så pepp på. Men det är ju mycket
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Gista Måltid. De har grabbarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plätt. Tak, min vän.